Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och det är jag, Anna Ginghede, som talar och...
Lena Ljungdahl, sidekick så att säga.
Min sidekick i eten.
Hur mår du?
Jag mår bra, tycker jag.
Du har en ganska pigg hoodie på dig.
Du, jag känner mig...
Alltså, har du blivit batikhäxa?
Nej, men alltså kolla in det här. Nu det ställer jag ju mig alltså upp. Den är alltså kroppad. Den är liksom lite... Ser du? Den är... Och nu har jag ju träningstights på mig, men jag har alltså haft höga jeans på mig. Jag känner mig så down with the kids i den här outfiten.
Ja, jag kanske inte skulle ha sagt, som jag sa, att jag skulle ha sagt så här, nice drip.
Just det, det skulle jag ha sagt. Ja, herregud. Ja. Nej, men det är...
Fet drip du har idag, Anna.
Ja, den är väl kanske kantboll, men det fick bli den idag, i alla fall.
Du är på väg till gymmet också.
Ja, för tusan, det är jag.
Har veckan varit bra?
Ja, det tycker jag. Jag har ju varit och sladdat runt på Island några dagar. Och det var ju väldigt speciellt, särskilt som det var väldigt kallt och blåser väldigt mycket, har jag upptäckt på Island.
Luktar du fis?
Nej, det gör jag inte, och jag har även klarat mig från lava.
Ja, lava, för det var min upplevelse när jag var där, att även när man kommer ut i duschen så har man en svag doft av fis.
Av sulfat? Eller från, jag har faktiskt inte tänkt på det.
Nej, jag är känslig. Ja. Jag är otroligt noskänslig. Ja, okej.
Okay. Men det var bra. Du då?
Nej, som vanligt bara.
Det är som vanligt.
Jag har jobbat. Jag har hittills idag fortfarande inte gett SJ en minut av mitt liv 2024. Och det gör att jag känner mig så fylld av kraft och mod.
Man kan väl säga att SJ erbjuder inte en miljö som du vill vistas i.
Vilken brygga, Ginghede.
Tackar.
Ska vi prata miljö idag alltså? Ja. Är det dit vi ska?
Ja, det är ju tanken.
Miljöbrott.
Ja.
Vi ska inte bara rent random prata om miljö.
Nej, men det ska vi inte göra. Vi får väl bekänna lite färg så här inledningsvis. Det är ju inte kanske poddens sexigaste tema vi har, så att säga, adresserat. Men... jädrar i min lilla låda, vad viktigt det är att vi pratar om det här. Och vad mycket det finns att lära.
Ja, för mig finns det ganska mycket att lära. För jag måste erkänna att av alla liksom, grejer som jag har jobbat med, grov organiserad brottslighet och så vidare, så miljöbrott är väl inte där jag är liksom tjockast.
Nej.
Jag minns faktiskt första skubbet, som man säger, som jag fick när jag jobbade på ordningen. Bara, kan ni åka iväg? Det är någon fotbollsplan i närheten av Skärholmen. Det är någon som står och liksom skickar ut någonting rätt ur bilen bara.
Aha.
Och då åker man dit. Jag såg framför mig någon sköning som stod och typ så tömde ciggskålen. Eller bara skicka ut Happy Meal genom rutan. Man träffar ibland på sådana där som tror liksom att världen är ens papperskorg.
Som helt samvetslöst också. Ja. Kan vi prata lite om det? Man bara vevar ner, eller vevar jag väl ingen idag. Man hissar ner rutan och bara hivar ut 5-6 kilo skräp på gatan.
För mig är det ju ett under att arten Homo sapiens fortfarande finns på jorden, med tanke på att det finns så många av arten som är så dumma i huvudet. Men, men det som hände var att en person stod och hällde ut bensin rakt ut på gräsmattan. Och då man känner ju när man kommer från polisutbildningen, så här kan det ju inte få gå till. Men sen steget från det till att bara, vad fan gör vi? Ska vi liksom, jag vill ju ta han och trycka ner på knä och bara, nu är det bara börja suga. Alltså skiten ska upp igen. Men det tror jag inte är helt kutym.
Nej, men då hamnar vi ju liksom någon annanstans, tänker jag, än i miljöbalken, om vi går den vägen.
Men jag förstod ju att det här är ju någon form av brott. Och sen vet jag också att en ganska känd författare har ju dömts för just det här brottet i närtid, för miljöbrott, för att ha hällt ut bensin på sin gräsmatta. Och det är ju ett miljöbrott, för att det kan vara skadligt för miljö och hälsa och djur och allt vad det
är. Vi har så många frågor.
Ett jävla sätt.
Men varför skulle man vilja hälla ut bensin? För det första kan du väl använda bensin till diverse husgeråds prylar?
Ja.
Så dumt.
Ja, det är så dumt. Men det är viktigt. Vi kan kanske inte allt om det här ämnet, men vi kan kanske mer än många av dem som lyssnar. Men framförallt så är vi duktiga pedagoger på att förpacka. Vi tycker att det är mycket viktigare än vad vi egentligen har fått utnyttja. Mm. För att det här påverkar ju, om jag stjäl din cykel, då påverkar det dig. Mm. Men miljöbrott, det påverkar liksom framtiden, klimatet, djuren, naturen. Och då jävlar ska det vara tumskruv, tycker jag.
Men kanske är det där som man gör tankevurpan. Det kanske är därför det här är brottstyper som vi pratar väldigt lite om. Därför att det inte finns just ett uttalat brottsoffer. Liksom. Och man kan inte ta till sig att det här påverkar
så mycket annat. Brottsoffret skriker inte så högt.
Exakt. Och det som faktiskt tycker jag är väldigt intressant vad gäller detta, för det är ju så här, vi har haft alltså ett gäng, låt oss kalla dem avfallsskandaler i Sverige de senaste åren. Ja. I vårat län har vi haft bara där ett flertal. Det kanske inte gemene man känner till är ju att det här är ett snyggt sätt faktiskt att förpacka grov organiserad brottslighet på.
Ja.
Och det kommer vi återkomma till. Men du, det som väl ändå får sägas vara den mest uppmärksammade miljöbrottsskandalen i Sverige just nu, det måste ju ändå vara den så kallade Think Pink-härvan.
Ja, The Trash Queen.
Alltså det är så många komponenter i det. Det är ju faktiskt också det att vi har en trash queen mitt i det här som är extremt vältalig och talför, får man väl säga, och som nekar till liksom alla anklagelser.
Ja, det som har hänt, ett offer, om du frågar henne.
Ja, om man frågar henne, och det är väl det som domstolen får avgöra när nu 11 personer står åtalade för inblandning i den här härvan, och det handlar ju då om grova miljöbrott. Det som har skett i korta drag, det är ju att de har mot betalning åtagit sig att ta hand om avfall från diverse företag. Det kan vara bygghamn.
Mest bygg.
Ja, och det är väl den branschen som kanske främst är i behov av att liksom undanforsla stora mängder sånt här material. Och det här är ju ett ganska vanligt modus, så att säga. Ett företag ringer ett annat företag i syfte att få hjälp med att hantera sånt här restavfall. Man betalar för tjänsten och gör det i tron att det här avfallet kommer hanteras enligt alla gängse direktiv kring hur sånt här ska hanteras. Och att det kommer återgå till jord, höll jag på att säga, till natur i så liten skadlig form som möjligt. Men istället då, det som har skett här, det är att man har grävt ner avfall, både, alltså man har verkligen brytt sig om att sortera det mest farliga från det minst farliga, så att säga. Man har grävt ner, man har plastat in i stora balar så att det ska vara lättare att hantera, man har använt det som utfyllnadsmaterial vid nya byggen. Inför åtalet nu så har man alltså identifierat ett 20-tal platser där det har dumpats enorma mängder avfall. Alltså vi snackar om kanske 200 000 ton avfall fördelat på de här olika platserna. Och det här är ju då superåklagare som driver de här förundersökningarna. För det här är komplicerade grejer. Det klarar inte vem som helst. Man behöver ha specialistkunskaper för detta. Och de finns vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. Jag hörde att de här åklagarna förhåller sig till just det här ärendet som ett av de största och värsta i Sverige på över 50 år. Förundersökningen, Lena Ljungdahl, uppgår till 45 000 sidor.
Fy fan, vad skönt att inte vara förundersökningsledare för det.
Men tänk dig då, för att det här har ju också förknippats med bränder. Det kan börja, det kan spontan brinna.
Ja, det finns här ett berg som aldrig slutar brinna.
Exakt, och det kan också, man kan också tänka att det anläggs för att man ska undanröja det här. Men förstår du hur mycket gift som sprids i vår luft och atmosfär till följd av den här hanteringen? Hur det förstör grundvatten, sjöar,
djurliv. Ja, men jag kan bli så jävla irriterad och förbannad. I förrgår stod jag själv på en sån här kretsloppsstation och skulle då slänga lite, man springer där, här är trä och här är det plast och sådär. Och så står jag med en galge framför mig där jag vet att själva
stogängen
är plast och så ska jag försöka bryta loss själva kroken som är metall. Underbart. Alltså förstå att individen försöker, man själv får fan sår på fingrarna.
Och bredvid klädlådan står ett kylskåp typ.
Ja. Exakt.
Det är respektlöst.
Och så finns det här då liksom, klipp till, vad sa du, 200 000 ton
avfall. Ja, men och sen har det liksom, det är en sak att det här nu då grävs ner, fyller ut nya byggnationer, men när det då börjar brinna och du också ska försöka släcka det här, förstår du hur många ton liter vatten som kommer att också fördela ut det här avfallet. Alltså spillvatten från släckning som också kommer gå ner i jord och mark och spridas till dagvatten och allt vad det nu är.
Men kommer du komma till det? Men hur fan tjänar de pengar på det här?
Ja, vi kommer att prata om det här.
Okej, okay. Ja.
Såklart. Ja, vi har haft, kort sagt, vi har haft ett antal såna här händelser i Sverige. Inte av den här digniteten. Någon kanske minns BT Kemi, Teckomatorp, som gjorde sig av med en massa gifttunnor genom att gräva ner och sådär. Och jag läste någonstans att nu, 50 år senare, så genomför man den tredje och sista, så att säga, saneringsinsatsen med anledning av detta. 50 år senare.
Mm, tack för det. Tack för de bra besluten som ni tog där på 70-talet.
Nej, det är skrämmande faktiskt. Men du Lena, du har koll på juridiken här va?
Jag kan inte påstå mer än att vi har ju miljöbalken. Och det är ju en ramlag. Och där finns ju allt, vad ska man säga, allt grundläggande kring de här frågorna. Och sen finns det en allsköns jävla vidhäfta föreskrifter.
Direktiv och en massa.
Och förordningar och direktiv och sådär. Men vi har en miljöbalk och vi har x antal domar, både mot privatpersoner och mot företag, där det skiter sig. För att man har gjort saker som påverkar miljön, påverkar mark, vatten, djur, människor, platser, områden.
Just det.
Och det kan man göra på massa olika sätt. Man kan anlägga en strand där det inte ska vara en strand. Man kan hälla ut farliga saker. Man kan hantera farliga ämnen utanför de riktlinjer som styr hur man ska hantera ämnen. Allting som har med djur och växter att göra kan vara inom ramen för miljöbrott. Alltså hur man köper och säljer. Så det finns massa olika sätt att göra miljöbrott. Och det finns också massa olika tillsynsmyndigheter och tillsynsaktörer som är ansvariga för tillsynen. Och om de upptäcker att det är någon olägenhet, då är de också skyldiga att göra anmälan.
Ja.
För att det ska hamna liksom inom ramen för i brottsbalken också.
Och det ska ju sägas att det är ju ofta så, det här kommer till rättsvårdande myndigheter kännedom. Det är ju till följd av den tillsyn som sker och där man upptäcker brister. Helt enkelt.
Ja.
Och du nämnde ju det här med djur och natur. Jag tycker också det kan vara intressant att bara addera att även jaktbrott ingår som en del av miljöbrottslagstiftningen. Faktiskt, och artskyddsbrott. Straffskalan då, vad säger vi om den? Är det, så att säga, kan det bli kostsamt det här om man häller ut bensin i sin trädgård?
Ja, men det är såklart att det kan bli. Det är allt från böter och sen så kan man faktiskt få upp fängelse upp till 2 år. Om det inte är grovt brott, då kan du faktiskt få krypa in upp till 6 år i finkan och skämmas. Och för att det ska bli grovt brott, det är som nästan alla andra brottsligheter, då ska det antingen ha skett en mycket större omfattning eller under längre tid, att det liksom är hänsynslöst med vidd, så att
just
säga.
Det.
Jag kan tycka att det är lite... Billigt. Jag kan tycka att det är lite lågt.
Ja,
ja, det känns billigt. Om du gör någonting som påverkar liksom miljön för våra barn, alltså framtiden, så att man 50 år senare, jag tycker att det är billigt. Ja, om man jämför med andra typer av brott.
Ja, och de flesta, i de fall där det kan vara fråga om grova miljöbrott, så kan man ju knappast liksom skylla på att, nej men gud, jag hade ingen aning att jag inte fick gräva ner tunnor med arsenik i. Och kvicksilver. Det trodde jag var helt okej.
Ja. Nej, jag håller med.
Du, jag gick in och tittade lite grann på hur många sådana här brott som anmäls varje år. Och det är någonstans mellan 4 000 och 4 500 brott mot miljöbalken. Jag tycker ju att det är, jag vet inte, det känns som att det är ganska lite. Och jag gissar att det beror på att väldigt många av de här brotten flyger under radarn. Helt enkelt därför att tillsyn kan inte ske kanske så frekvent som man skulle önska. Och det är ju en ganska stor business, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen, att faktiskt ta om hand riskavfall och så. Så att jag tänker att det är ganska många tillsyner som ska göras på ett år, även i ett land som Sverige.
Ja, man skulle skulle vara intressant att jämföra oss där med andra länder, med tanke på att vi går lite i bräschen, vill i alla fall göra, när det handlar om såna här saker.
Ja.
Och ändå är det så låg, kanske man ska öka upp tillsyn. Jag såg det här programmet om hur H&M:s plagg...
Hur man kunde följa deras
50
återvunna plagg.
Ja, det, man for runt världen och till slut hamnar de liksom...
En soptipp.
De här jävla klädhögarna skapade nästan en ny kontinent nere i Afrika. Ja, men det är bedrövligt.
Ja.
Och det är bara för att vi vill... Och så, då stod det någon snubbe där och bara, men här har vi fått liksom två par slalompjäxor med trasiga bindningar. Fan, ska vi med dem till i Senegal? Alltså, det men man skäms ju. Skäms du inte för människan?
Jo, det är fan skamligt. Det är skamligt. Det är
men jag kommer ihåg när vid flyktingkrisen, då hjälpte jag till lite på Frälsis på Hornsgatan. Och då människor gick man ur huset och skänkte saker.
Mm.
Och då när man öppnar de här jävla påsarna, man bara, nej men hörru, ditt jävla pucko.
Mm.
Nu har du bara sett en chans att rensa ditt skit hemma.
Ja. Exakt.
Och samtidigt tror jag att du känner dig lite så här proppmätt och fin för att du har varit nere på kyrkan och skänkt. Men när man öppnar den här jävla grejen, vad fan ska jag med ett pussel till som saknas 10 bitar? Vad ska jag med det till när jag har flytt från ett krig, hals över huvudet och har ingenting med mig? Men varför får jag en trasig t-shirt?
Men det är för att man inte orkar åka till någon återvinningscentral. Och det ska sägas, alltså vi pratar nu eller antal brott per år ungefär. Men man vet att alltså, tjuvdumpningen vid återvinnings- och avfallsstationer har ökat med flera 100% bara i Stockholm liksom sista åren. Så att, alltså skulle man ställa en konstapel där eller
strandpost
så här, uppdra en allmänhet som tycker det här känns viktigt att stå där
kanske
en dag.
Det man ska göra som pensionerad sen.
Ja.
Man bara ställer sig ner vid här köpcentrumet där jag är.
Ja.
Ja, men för att utanför metallkärlet då har någon lagt så här 12 stekpannor. Man bara, nej, de ska inte vara här.
Nej. Nej, det är
här
så
ska
dumt.
Ha konservburkar.
Ja. Och efter pausen, Lena, då ska vi prata lite grann om hur det här kan yttra sig lite mer för en enskilde. Det är nog många typer av hanteringar av avfall som gemene man inte känner till så som faktiskt straffbart. Efter pausen. Ska jag ta?
Välkomna! Välkomna, kära lyssnare. Jag och Anna är osynk, men ni är välkomna tillbaka till Krimpoddens Krimpodd Över min döda kropp, där vi håller på att kika på det här med miljöbrott. Och det är ju kanske främst man tänker på de stora företagen som gräver ner tunnor och håller på med att bygga avfall på ett felaktigt sätt. Men även den enskilda kan ju klampa i klaveret.
Ja, men verkligen. Och jag tror att många av de här brotten är inte den enskilde medveten om faktiskt är brott. Jag vet en släkting till mig, till exempel. Mm-hmm. Han har ett jättefint sommarställe. Precis vid en tjärn. Och det samlas ett sådana här stora kobbar då som han röjde ur och gjorde fint. Så fint så att han till och med anlade en liten, liten sandstrand och en liten strandpromenad runt här.
Oj, vad fint.
Ja, det blev jättefint. Tills det då damp ner ett brev i brevlådan där det stod att han hade blivit anmäld då för miljöbrott.
Ja, och då han nog stört strandskyddet, alternativt brott områdesskydd, som det heter.
Är det för djur och natur? Eller, alltså, det är klart det är, men är det för att man stör ekosystem? Eller vad handlar det där om?
Ja, det handlar nog om att de som är duktiga på det här, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och så vidare, ska ha en chans att bedöma huruvida det skulle störa. För man kan ju få dispens, utan man ska nog som gemene man inte tänka att du själv har alla svaren för hur mycket det stör. Du ser ju bara vinsten för dig som individ. Och det här kan ju vara ett brott mot områdesskyddet. Men det kan också vara så här att om du blir anmäld så kan det vara så att han fick ett brev i brevlådan om beslut om rättelse. Att man har på sig x antal tid att återställa till ursprunget. Och detta kan också vara och eller med ett vite. Och sen kan du utöver det dömas för själva brottet. Du kan också dömas att betala saneringen. Som kommunen står för själva saneringsarbetet om du har gjort någonting som ska saneras. Men det kan du bli skyldig att betala saneringen. Plus att bli dömd.
Det sorgliga är ju här att om du då så att säga har vidtagit den här förändringen vid din strandkant och så döms du för det här, så är ju liksom skadan ändå oåterkallelig. Du kan ju liksom aldrig återställa den skadan.
Nej.
Som är skedd.
Nej. Man kan ju försöka återställa i möjligaste mån, och ibland kanske man inte ens får göra det själv, utan kommunen kommer kliva in och säga det här kommer vi få göra. Jag tänker att jag tar några så här korta tidningsklipp där faktiskt enskilda personer har gjort sig skyldiga till miljöbrott. Vi har ju nedskräpning. Sen 2011 är det ju ett brott enligt miljöbalkens, jag tror det är 29 kapitel, att skräpa ned. Jag har ju en person i min närhet, vi kan kalla henne för min mamma. Eftersom det är det. Hon, jag tror att det är också med växande ålder, hon blir liksom mer och mer jävlig mot tredje person.
Hon har inget att skämmas för.
Nej, hon gör ju det här ibland med livet som insats, har jag sagt åt henne. Hon avskyr ju rökare generellt, men specifikt rökare som när de har rökt klart sprätter iväg fimpen och låter den landa på moderjord. Med all sitt, det som är kvar i den, utifrån allt från plast till nikotin till diverse, som då ligger på asfalten, på gräsmattor, på gator och torg. Det tycker hon är ett jävla sätt.
Ja, men där är ju.
Ja, då tar ju mamma Ljungdahl upp fimpen och går i kapp personen som har släppt den och säger klart: ursäkta mig, men jag tror att du tappade någonting. Och jag älskar ju detta. Men en vacker dag kommer hon ju åka på en 28 blångar alltså. Ja, det kommer hon göra. Och då kommer hon ta det, kan jag säga. Det är liksom värt.
Ja, men din mamma
om hon
är också
ska gå ner med den, så kommer hon göra det. Men jag tar några bara korta. Ja. Vi har ju då den här författaren som hällde ut bensin på gräsmattan. Och då dömdes personen för miljöbrott. Därför att detta kan medföra en förorening som är skadlig för människors hälsa, djur eller växter i en omfattning som inte har ringa betydelse. Boom! Miljöbrott, betala.
Dumheter.
Är inte lite skamligt att vara dömd för miljöbrott?
Alltså, snälla någon,
Sen har vi ju en man i 75-årsåldern som dömdes till fängelse för grovt miljöbrott. För han hade stora mängder miljöfarligt avfall i sin verkstad. Och den här verkstaden låg inte alls långt från både ett bostadsområde och en skola. Han blev då dömd för miljöbrott, grovt miljöbrott. Och skulle också betala skadestånd till Naturvårdsverket på en kvarts miljon kronor. Och sen en större mängd pengar till kommunen för att vara i alla fall med och bidra för kostnaderna för saneringen. Sen har vi en 53-åring som är dömd för miljöbrott och även misstänkt för flera grova miljöbrott. Därför att det har fraktats avfall från ett återvinningsföretag och sen har det återfunnits nedgrävt på en fastighet. Och detta liksom stora gropar under och på fastigheten i och stora högar. Och det är rätt mycket av det här avfallet som också har transporterat bort från företag som är helt bara försvunnet. Så att det är, man har fortfarande inte, det ligger någonstans. Och sen har vi då en man som avslöjas med tiotusentals liter olagligt förvarad olja på sin gård. Och mycket är också försvunnet. Man vet inte, är det uppeldat, vad det nu är. Men han fick straff. Så som både fängelse och böter för olika brott.
Ja.
Så att jag skulle säga så här, är du osäker i hantering av olika saker? Ställ frågor till de olika tillsynsmyndigheterna som finns. Och om du har saker som du vill göra av med så finns det ju kretsloppsgrejer med farliga avfall.
Ja,
du får för fan bara lyfta på ärslet och frakta det dit som oss andra. Som har det stående olika kärl på ett väldigt fult sätt i våra hem tills vi får ärslet ur.
Och också när du står där och ska åka till avfalls... Vad heter det? Miljöstationen.
Ja.
Så borde det ju liksom vara uppenbart för de flesta. Finns det något kärl för trasiga tangentbord? Finns det något kärl för lampor med trasig elektronik? Finns det något kärl för målarburkar, pytsar?
Det gör ju det.
Ja, men inte på den vanliga liksom källsorteringen när du går.
Nej.
Utan då får du faktiskt ta det som du säger. Lyft rumpan och åk till en återvinningsstation.
Där och där finns det ju super... hjälpsamma människor också som pekar åt dig.
Just det. Du, vi ska prata lite grann om kopplingen mellan miljöbrott och den organiserade brottsligheten som är betydligt mer omfattande än vad jag visste och kände till. Jag läste att Interpol har gjort en genomlysning av detta och visar att miljöbrottslighet är den fjärde största kriminella sektorn i världen. Den fjärde största. Alltså, det här är inget som man bara kan förringa, så att säga. Betydelsen av. Och det slog mig också att det här skildras ju faktiskt i både Sopranos och Gomorra, om du kommer ihåg.
Ja, just det.
Alltså hur man åtog sig, eller man la ut på företag att åta sig att då ta hand om stora sopberg och allt ifrån skrotbilar till whatever. Under invändningen då att man skulle hantera det här enligt konstens alla regler och tog ganska mycket betalt för det här, men i själva verket dumpade, eldade upp och allt det här.
Och hur är det då de tjänar pengar då?
Ja, det här? Alltså för det första så är det så att återvinning är dyrt för den enskilda, så att om du kan få företag att åta sig att göra det här för en billig slant så kommer du att få uppdragen och det kommer generera mycket pengar för dig. Dessutom är straffskalorna ganska låga. Och det är ganska svårt att bevisa de här brotten. Så du löper inte en jättestor risk faktiskt att åka dit än så länge. I vart fall inte i många andra delar av världen. Så det har blivit så att säga en ganska lukrativ business. Och det här ger
så stora
vinster. Företag
får ju betala för att bli av med sitt avfall hur man än vänder vidare på det. Och då kryper in mellanhänder som säger vi tar ditt avfall mot en peng. Och sen så betalar de inte och gör det inte rätt för sig i nästa led. Utan de bara gräver ner skiten och börjar skaffa brinnande berg i Västerås istället.
Ja, och för den enskilde företagen så vet man ju inte. Vem ska man lita på? Vilka är...
Tro på.
Och hur går det här till då? Ja, alltså det finns ju olika varianter för hur den här illegala avfallshanteringen kan ske. Alltså det kan handla om att man fyller containers som man fraktar utomlands eller hanterar inomlands så att säga och ställer ut dem i skogen på någon fastighet som ingen någonsin kommer bevista eller känner till överhuvudtaget. Det är ett sätt att så att säga, det som inte syns, det finns inte liksom. Man kan också blanda upp avfallet med järn, asbest, med jord och grus och sådär och då använda det som fyllnadsmassor. vid vägarbeten till exempel, eller för den delen finns svenska sådana fall också när man har byggt så att säga villakvarter med den här
typen.
Känns
jävligt
av...
kortsiktigt hela tankeverksamheten.
Ja, du kan transportera skiten, plastavfall, elektronik, skrotbilar och allt möjligt till utvecklingsländer. Det är också populärt, till fattiga länder då.
Det måste väl vara en särskild form av elakhet.
Det kan man
att
tycka.
Att dumpa vår skit på några andra. Som inte ens har, så att säga, varit grund för skiten.
Och där har du ju lite grann kopplingen till H&M-skandalen som vi pratade om. Det är ju precis det man gör.
Ja, de hade ju ett uttryck, döda vita mäns kläder. Det är de vi får hit ner.
Ja, det är så sanslöst. Och om man tar det här med att man återanvänder avfallet som man har åtagit sig att mot ganska stora summor hantera korrekt. Att man dessutom kan använda det i en byggnation och därmed slipper då köpa fyllnadsmassor som i sig är ganska dyrt. Så har du liksom dessutom tjänat pengar i två led. Och vi ska också känna till att de här nätverken som ägnar sig åt den här typen av brottslighet, de sysslar ju ofta med andra former av brottslighet också, av ekonomiskt slag. Det kan vara fråga om illegal arbetskraft, olaglig handel med varor, markexploatering och så vidare och så vidare.
Men är det inte liksom en särskild typ av människa? Nu kommer jag generalisera grovt. Men om man tänker att det viktigaste för mig är att tjäna pengar och det inte spelar någon som helst roll hur det kommer drabba min granne, framtiden, miljön eller djuren, då kommer ju de kunna hitta så jävla många olika forum som det går att tjäna pengar på.
Men alltså, det här är ju genomgående samvetslösa individer.
Ja.
Det får man väl ändå
säga. Ja, det var bra sagt.
Och det är ju utmanande det här, för den här organiserade formen av miljöbrottslighet är svårbevisad. Alltså så här, hur ska du kunna bevisa att till exempel 10 skrotbilar som tas över gränsen görs, att det tas över gränsen i syfte att så att säga dumpas i ett utvecklingsland och det inte är begagnade bilar som kommer säljas för en spottstyver i ett fattigt land där det kan vara eftertraktat, till exempel.
En hel del målvakter skulle jag också som står på de här bilarna.
Ja, men det är såklart. Det är såklart där. Men det här, alltså, när man pratar om den här verksamheten även i Sverige så är just det här med den illegala avfallshanteringen det anses vara ett stort och växande problem. Så att här kommer vi nog få bekänna färg, vi som jobbar eller kan beröras av den här typen av utredningar. Det kommer nog bli vanligare, tror jag.
Men särskilda åklagare, det måste ju finnas särskilda poliser också som är mer bättre rustade för att hålla på med. Hur utreder man och hur bevisar man ett miljöbrott utifrån både kriminaltekniskt men också annars?
Ja, men alltså det här är ju svårbevisade brott och precis som du säger så krävs ju såklart skickade både utredare, åklagare och kriminaltekniker. Och det finns utbildningar att gå och det behöver man gå för att bli duktig på det här. Det finns ett 20-tal specialist och klagare i landet som är särskilt utsedda för att hantera de här målen. Och det tror jag är en jättebra satsning, så att säga. När det gäller kriminaltekniker så är det ju, vi förväntas ju ha, så att säga, en viss kunskap om även utredning av de här platserna eller undersökning av de här platserna. Men det här är svåra brottsplatser. Alltså jag kommer ihåg, vi hade ett ärende för ett antal år sedan. Då hade en anmälare ringt in att det låg en massa död fisk i Svartån. Och när vi åkte ut så kunde vi konstatera...
Var fan börjar man?
Exakt. Ja, det är ju jättemycket död fisk här. Hur sjutton ska vi kunna bakspåra det här? Och vi luskade ju runt och då visade sig att nej, men ni måste ta fiskar för de behöver obduceras. Så så vi fick alltså ta fiskar i behållare.
Bara vittnesförhör med en mört.
Ja, men alltså förstår du hur absurt? Det är så långt ifrån fingeravtryck och blodbildstolkning som du kan komma liksom.
Fan vad svårt.
Och varje gång är det så här, var börjar vi? Ja, vi måste ju först försöka skapa oss någon slags bild om omfattningen av den här platsen. Ja, just det, paus.
Du kan inte avsluta meningen så. Du kan väl avrunda lite snyggt. Här försöker man lite subtilt så här. Du borde bara, ja ah, just det är paus. Mitt i mening.
Du där pausen.
Ja. Hörrni, vi kommer gå på paus nu. Som ni kanske hörde. Vi är snart tillbaka. Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp. Anna var ju, som ni hörde, i steget för att berätta hur krångligt det är att som kriminaltekniker bevisa de här typen av miljöbrott. Finns det någonting som du kan säga om hur man tänker kriminaltekniskt?
Ja, alltså först och främst så måste du få en överblick av själva platsen. Hur många hektar pratar vi om här? Och varför behöver du det? Jo, för du behöver ju välja ut var du ska ta till exempel markprover, vattenprover. Hur djupt behöver jag ta de här proverna?
Men det här måste ju vara ett samarbete med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket, eller?
I wish. Ja, men alltså det händer, vi tar naturligtvis den hjälp vi kan få. NFC har också bra utbildade individer som kan vara behjälpliga. Och det finns ingen prestige här, utan det här är faktiskt utredningar som ofta kräver specialistkompetens. Det kan ju handla om allt ifrån det, uppskattningen av området som jag sa, vad är det som har dumpats, hur ska de här ämnena kunna påvisas, det vill säga med vilken provtagningsmetod bör vi göra detta. Hur mycket material är det som har dumpats, alltså en kvantifiering, vem har hanterat det, och då kan vi vara nere på traditionell kriminalteknik. Det kan vara fråga om fingeravtryck på tunnor eller hantering av dokumentation för att styrka att man har haft kännedom om vad det här har innehållit. Det kan vara så att man har eldat och bränt upp material som vi behöver försöka rekonstruera eller ta aska för att försöka analysera och se om vi kan påvisa farliga ämnen i. Vad kan det vara frågan om mer? Ja, det här med fiskobduktion nämnde jag. Har vi så att säga döda djur eller för den delen växtlighet, så kan vi behöva provta det för fortsatt analys. Alltså det här innefattar så mycket. Och sen traditionella utredningsåtgärder naturligtvis.
Ja, exakt. Jag tänkte på det. Förhör, husrannsakningar, beslag, att ta all teknisk utrustning. Hålla massa förhör, och sen så skulle jag kommer inte säga så mycket om spaning, därför att hela det där ärendet med 11 åtalade, det är ju faktiskt ongoing.
Det är det.
Men givetvis jobbar man även med spaning på olika sätt för att få reda på vem är var i organisationen och vem gör vad och när gör personen det och så vidare. Det är ett av alla sätt att skaffa sig information i en förundersökning.
Ja, naturligtvis.
I spaning, även i miljöbrott.
Ja, jag kan bara som kuriosa nämna att vi har ett förråd hos oss. Alltså vi har många förråd för kriminalteknisk utrustning. Men jag kan säga att förrådet vi har för miljöprovtagning, vid miljöbrott. Alltså det är så många olika typer av kärl. Bara det, att veta. Ska jag ha kärl F3 för att ta det här provet? Ska jag ha den här 3-meterssonden? Eller ska jag ha... Alltså det här är inte
Hur
bara...
Hur fraktar du in en död fisk? Vad ligger den i för kärl?
I vatten ligger den i. Det går bra i en glasburk eller vad som helst.
Ja, i vatten.
Ja.
Fan vad roligt. Ja, nej, det är inte alls roligt. Det är bara kul vidden på ditt yrke. Det är roligt.
Ja, det är det verkligen. Och just det här fiskfallet, det var faktiskt ett arbete vid en av våra idrottsanläggningar som gjordes. Och där man av misstag hade släppt ut, jag kommer inte ihåg om det var någon klorvät eller något sånt där, som gick ut i vattnet och förgiftade fisk. Så där fick man sanera för hela slanten.
Jajamän.
Men du,
hur ska man bli bättre då?
Ja, hur
vad
ska man
vi?
Bli bättre?
Jag tänker vi kommer krävas?
Alltså jag tänker så här, först och främst, individer och företag som hanterar material som kräver sin specifika destruktion, som kan ske miljövänligt, har det största ansvaret att försäkra sig om att jag hanterar det här på rätt sätt, att jag hanterar kemikalier på rätt sätt, att jag hanterar mitt avfall på rätt sätt, om jag upplåter till någon annan, ett företag, att ta hand om det.
så har jag också ett ansvar att faktiskt kanske ta lite referenser. Att försäkra mig om att jag med gott samvete kan betala mig fri för från detta. Det tycker jag faktiskt är ganska... Håller du inte med?
Jo, jag håller helt med. Jag tänker att som medborgare så... den här gamla klassiska anslagstavlan som fast... Ja. Alltså, de allra, om vi ska utgå från... Om det är kanske du som mer utgår från än jag. Att alla människor kanske vill göra rätt då.
Mm.
Om man tänker på en fin dag så kan jag tänka att människor vill göra rätt. Då ska man också veta vad som är rätt.
Rätt.
För att jag tror att i det här fallet så är det nog fler, precis som den du berättade om, som faktiskt inte vet att man begår ett brott.
Ja.
Och då krävs det information och det krävs tillsyn.
Mm.
Och det krävs sanktioner.
Just det.
Och samarbete, tänker jag, mellan alla så här, Tullverket, Kustbevakningen, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, vad heter de, Kemikalieinspektionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och så vidare.
Ja. Ja, men också att vi måste tänka att det här är ju ett globalt problem som förekommer överallt. Vi vet att det här engagerar den organiserade brottsligheten, vilket också innebär att vi behöver samverka med andra länders polisorganisationer. Och inte minst kanske med skärpta, återigen, gränskontroller rörande liksom den illegala avfallshanteringen i form av export från vårt land.
Och mer spaning, tror jag. Det är oftast en framgångsfaktor i de här fallen. Att kunna, när det svårligen kan bevisas på ett annat sätt så måste man ju skaffa sig själv informationen.
Ja, men
som
det är klart.
Är svår att annat liksom knappa på tangenterna och hitta den, så att säga, på det sättet.
Ja, och så kan man ju tänka som företagare så här, om jag står och väljer mellan tre olika företag, varav två etablerade och tar dubbelt så mycket betalt som det tredje företaget som är okänt och som förefaller vara väldigt, väldigt billigt, då kanske man ska dra öronen åt sig och fundera på, kan jag lita på att mitt avfall kommer hanteras korrekt om jag uppdrar det här företaget att ta hand om det?
Det blir lite så här kundkraft. Alltså om jag själv kravsätter de som ska hjälpa mig. Men återigen, alltså det blir ju, så länge det finns människor som är helt samvetsfria. Men då, det är ju där tillsynen kommer in. Som måste putta upp dem på banan igen. Ja, det ska bli spännande att se vart det där stora ärendet tar vägen då.
Ja, verkligen. Och det kanske vi får anledning att följa upp.
Mm.
Nåväl!
Ja.
Det var det.
Det var det.
Mm.
Fan, jag blir försiktigt mer nyfiken på den. Alltså, nu har jag ju jobbat mot narkotika, vapen och den typen av... Men jag skulle gissa att flera av organisationerna man har hållit på att kika på med de ögonen har förmodligen varit och jobbat brett. Så att jag tror att polismyndigheten blir bättre och måste bli bättre på att tänka brett.
Ja, och det ska sägas att det finns ett antal pågående utredningar på regeringsnivå, så det är inte så att man inte förstår att det här är ett allvarsamt tema, och jag tror att i kanske Tidö 2 eller motsvarande så kommer vi se också förslag på skärpt lagstiftning här. Det skulle inte förvåna mig ett dugg.
Nej.
Jaha.
Bra, det var det. Jag har en rövhatt på lut, men har vi någon samhällsinformation innan?
Ja, det är väl det här med Instagram då. Ljungdahl och Ginghede, där vi brukar försöka publicera lite det som händer i tillvaron. Vi har lite spännande saker på gång för våren, kan vi säga, utan att avslöja för mycket. Vi ska ju ge oss ut på en...
Ut på vägarna.
Ut på vägarna, så mycket kan vi säga. Och ett huvudsyfte med detta är ju lansering av vår bok, Dödens hand, som kommer 7 maj. Och det kommer att medföra lite jippon.
Så kan man väl kalla det. Det kommer att göra. Kommer absolut göra. Och idag så fick vi tillbaka vårt manus för typ sista gången. Nu är vi nere på pill-pill-pill-nivå. Och vi har på oss ungefär 2 veckor med det. Sen är det... vi har ju en ordentlig långhelg här framöver där vi direkt ska sätta oss ner med manus och synopsis för bok 3. Men för er som inte redan har läst bok 1 så är det hög tid att börja med det nu. För ni måste vara klara med den 7 maj.
Ja, för tusan.
Och den heter Någon måste dö. Och så kommer uppföljaren 7 maj som heter Dödens hand.
Ja, ja, bra sammanfattat. Och i övrigt, mailen då?
Nej. Fan att du envisas med den jämt.
Ja, det var inget. Jag bara
skojar. Såg du mejlet vi fick häromdagen?
Nej, det tror jag inte. Vad var det?
Ja, jag svarade med 2 rader drygt och sen så raderade jag mejlet för att du inte skulle hinna se
det. Jaha, nej, det har jag missat.
Ja, men alltså, nej, det är såklart att vi vill ju ha, och vi får, jo, vi fick en bra feedback som jag skulle göra. Jag blev efterfrågad om att göra en rättelse i podden.
Jaha, okej. Okay.
Och kanske, jag,
har vi farit med osanning?
Nej, men vi har tydligen uttryckt oss på ett sätt som att det är lätt att uppfatta. Ja. Och det vill vi ju inte.
Nej.
När jag pratade om Hesa Fredrik sist, när vi pratade om de här signalerna, då så sa ju jag då lite slarvigt att måndagar klockan 3 i 4 av årets månader så sker ju testsignal av det larmet. Och då fick vi mejl och så sa att det kan misstolkas av människor att testsignalen låter på ett annat sätt än den skarpa signalen. Så han ville gärna att jag förtydligade att det är precis så som det kommer att låta. Ja. Det låter inte på ett annat sätt, utan det kommer att låta så.
Ja.
Så det vill jag bara förtydliga så att ni inte tror att jag undrar hur det låter när det är skarpt. Jo, så. Men om du hör då den signalen någon annan gång än måndagar klockan 3. I annan längd, signalen. Att det pågår, ja, exakt. Att det håller på, liksom inte tar slut efter de här korta testomgångarna. Så vill jag bara ha det sagt. Så att det är viktigt att människor inte går runt i godan ro när det faktiskt sker en skarp hesafrid.
Det vill vi inte.
Nej, då vill vi att ni har fått fart under fötterna och söker information på de plattformar där man kan få
bra korrekt information. Rata, som det heter.
Bra.
Men du har en rövhatt, hoppas jag.
Apropå rata, ja. Så nu är jag uppvärmd.
Här kommer den, varsågoda.
Lenas rövhatt.
Jo, så här. Jag vet inte kanske om det är jag som är rövhatten, men jag har jävligt svårt för ett fenomen. Jag har ju svårt för de flesta
Det är inte ett fenomen du har svårt för, så att säga. Det finns fler.
Men det här kom liksom upp i mitt ansikte för ett par veckor sedan när jag bodde på hotell. Om jag ställer en fråga till dig nu, Anna. Hur ofta sitter du i din mans knä? Till att börja med. Hur ofta sitter du liksom i din mans knä?
Alltså, jag vet inte om jag faktiskt någonsin har gjort det. Det är av respekt för honom som jag inte gör det. Nej, det är extremt sällsynt. Det skulle vara om vi är på, jag vet inte. Nej, jag kan inte ens komma på när jag har gjort det eller skulle göra det faktiskt.
Nej, och än mindre kanske publikt.
Ja, nej, verkligen. Verkligen.
Ja, för att jag satt nämligen på en restaurang. Jag satt i en hotellrestaurang. Jag satt längst
alltså,
upp.
Barn sitter i föräldrars knän.
Ja.
Det är så jag förhåller mig till liksom, knäsittning generellt.
Inte vet jag. Det finns inga platser kvar på bussen och mitt barn är så vingligt. Så att nu sätter jag mig och så tar jag ner mitt barn i knä som en skyddsåtgärd. Eller
din man.
Det är långt... Är lite fan vet jag, det är lång kö och ungarna håller på att sura ur. Sätt det här. Ja. Och så vidare. Men jag sitter då i restaurangen längst upp på Pigalle. Sitter och käkar. Och så ser jag ju då, i mitten av restaurangen så finns några sköna soffor där nära brasan.
Ja.
Då sitter en vuxen man sitter i soffan.
Mm.
Tillbaka lutad. Jag är tvungen att smygfilma.
Du har ju smygfotat och filmat detta. Så jag har ju sett det här. Det känns
jag är tvungen att säga delad glädje.
I dubbel glädje.
Han sitter alltså i soffan lite bakåt lutad så här. Med huvudet på det höga ryggstödet. Och framför honom står en drink på bordet. I knät på honom sitter en vuxen kvinna.
Ja, nej.
Alltså det är... Inte en så här 17-18, vi är så nykära så vi kan liksom, vi tror att vi ska dö om vi behöver vara ifrån. Utan vi pratar 45.
Ja, det här var ju, övre medelålder skulle jag nog säga.
Och det är inte så här, oj, det är jättetrångt och mina ben har precis lossnat från min kropp. Utan det är så här, hela jävla soffan är ledig bredvid honom.
Ja, visst. Ja, verkligen. Så var det ju. Det var ju en stor jävla soffa också.
Gör jag fel som blir provocerad över hur en vuxen person sitter i knät på en vuxen person? i publika rum.
Jag vet inte vad det är som är värst, om det är just faktumet att två vuxna män sitter i varandras knä, så att säga. Det är, ja, män det, också, det, människor, det ena, ja, ska jag säga.
Ja. Det spelar, ja, det spelar ju ingen roll.
Nej, det spelar ingen, nej, roll. Eller om det är att det är en ganska intim... Alltså, det är ju inte ett stort steg mellan det och det klassiska soffhånglet. Alltså.
Nej, det vill jag inte heller se.
Nej, jag menar det. Nej. Det vill man ju inte. Nej. Alltså, det är en hårfin gräns där emellan.
Ja, men alltså... Hade vi varit på ett ställe där folk är pissefulla och de hade typ så här stått och torrjuckat mot varandra, ja, ja, då hade man ju klassiskt tänkt så här, men get a fucking room, ja, bye bye,
ja,
skärp er för fan, ja, vuxna, men jag vill inte se ert slafsande och slimande, jag vill inte se det. Men i och med att det här var liksom någonting som på, jag tror att hon satt där i lugna 45 minuter.
Ja, det var ju verkligen, det var en lång stund.
Och han satt också så här bakåtlutad som att de hade ingen vidare interaktion med varandra, utan hon satt på hans knä med sin glas vin i handen och tittade ut så här på folket, och han satt lite så här bakåtlutad och liksom, man bara, vad gör ni? Jag var så...
Kan man utesluta att det hade skett någon slags penetration? Alltså det finns ju... Jag menar, det var ingen filt över knä eller så. Jag tänker att det finns, nej, exhibitionister som, ja, liksom kickar igång på det här att göra det i offentliga rummet.
Du tänker att hon var liksom fast på, ja, underifrån?
Ja, vem vet?
Nej, jag skulle vilja med bestämdhet hävda att jag såg klädtyg intakt, men framförallt så såg jag ingen tillstymelse till rörelse. Jag var ju mer orolig att han, okay, hade dött.
Jag tänkte
mer
att han lutade sig bak och sådär som i någon slags, ja, välbehag, och hon lite,
nej,
subtilt,
nej.
Fram,
nej, jag hade
och
plockat
åter,
upp det,
så att säga.
Nej, nej, det
rytmiskt
hade jag plockat upp.
Nej,
nej, det fanns ing. Hon bara satt där som jävla pascha.
För då är det nästan ännu konstigare, kan jag tycka.
Ja, alltså, ja, då hade jag ju kunnat placera dem i det facket.
Det är som att sätta sig på en stol eller en soffa. Alltså, ja. Det fyller ju bara hans knä en enda funktion.
Ja.
Det utgör,
och då hade vi lika gärna kunnat sitta bredvid.
Ja, ja, ja.
Ja.
Såklart.
Nej, jag vill inte se vuxna människor sitta på varandra eller göra någonting. Det finns ju för fan en plats bredvid. Vad är frågan om?
Var går din gräns? Det här tycker jag ändå lite... Alltså så här, kram är okej i det offentliga rummet. Det tycker du är okej.
Ja, kort.
Sen är du ju inte alltid... Alltså där får man ju verkligen... Till
så
och
länge
jag,
det inte sker till mig.
Nej, precis. Nej. Jag brukar ju tvinga till mig en kram av dig.
Ja, men de är så jävla långa, dina
kramar. Jag vet. Men det är
tar
också,
ju aldrig slut.
Precis, men det kan också bero på att jag håller
ut... Du säger ju också så här, lite till, ja, säger du. Ja. På ett helt obehagligt sätt i mitt öra.
Det är för att du
jag
hatar.
Står med armarna längs sidorna, ja, som en torsk.
Ja.
Som en död torsk.
Ja.
Och du bara, lite till.
Ja. Men det är ju...
Det är tycker,
jag njuter ju lite av det. För att jag vet att du jag tycker att det är fruktansvärt. Men okej, kram kan du ändå... Liksom, det kan du ju hantera.
Ja, ja,
ja. Puss.
Alltså, ja, det kan jag hantera. Men den ska fan inte vara lång, alltså.
Nej.
Och framförallt inte på mig. Jag är mycket för liksom en snabb... Du vet, man kan väl kindpussas då?
Okej. Så kyss med tunga uteslutet.
Nej, för fan!
Okej, det, slutet,
det gör
absolut
du hemma.
Ja. Vad sägs om en fotmassage? Om de här två hade suttit i den här soffan och bara masserat varandras fötter lite.
Nej, då hade jag faktiskt sagt till. Då hade jag gått till Hugo i baren och bara, du får skicka ut de där två. Det är LPT-47 alltså.
Okej. Fattar.
Nej, men alltså,
nej,
vad fan? Jag vill inte se skiten bara. Tycker du att det är okej?
Alltså jag är inte lika känslig som du, det tror jag inte.
Jag ska säga, beror på plats. Sitter du i typ värmestugan i Serre Chevalier,
ja,
då är jag mycket mer okej med att när någon tar upp en foto och pjäxar hur någon annan, inte vet jag, gnuggar lite,
ja,
burdustårna,
ja,
en stund.
Det är okej. Men inte,
sen är det bra
strumpa
med det
på, så att säga. Eller?
Ja, gud ja.
Gud, ja.
Ja, fan, det här, nu kommer vi få mail. Men om du är en person som kan, och är, om du är en vuxen person som känner att det är på sin plats att sitta i en annan vuxen persons knä i det publika rummet, jag är nyfiken, jag vill att du mailar mig och beskriver hur tankegångarna går. Varför? Vad är syftet? Är det att du har en så benig röv så att det gör ont att sitta själv?
Ja.
Eller är det en maktkontroll? Att om jag sitter på dig, så, för så kan ju min hund göra på mig. Just om min katt vill gosa, då kan ju så att säga Doris kylas in emellan och nästan sätta sig på mig. Ja, för att säga, alltså, det här är
om
min.
Din katt vill gosa så kommer den köra upp röven i ansiktet på dig. Och det tycker ja, du det är du helt fin ja. Med. Så att ja, dina, du kanske behöver kalibrera också lite grann ja, din känslighet sant. Här.
Men det sker fortfarande i hemmet. Innanför hemmets väggar. Jag behöver inte exponera dig för det. Nej, men är det en maktgrej att jag går och sätter mig på min man som en markering att det här är mitt område?
Ja, ah, du tänker en klassisk revir, liksom revirvisande.
Ja, var det det Oj, hon gjorde?
Det är ju väldigt speciellt. Så. Alltså, då är man ju, då ja, måste man ju vara generellt väldigt grundotrygg, tänker jag. Alltså,
men vi kan väl konstatera att människor, vuxna människor som sitter på andra människor är väldigt speciella.
Ja.
Det är väl ändå någonstans vi kan redas om.
Ja. Ja, vem vet, han kanske var ett offer för våld. Alltså det kanske var en ren och skär kontroll och liksom maktdemonstration detta.
Alltså då tar jag tillbaka allt ja. Då tycker jag att han är ett brottsoffer
ja.
Men skulle vi vara ute på restaurang eller någonstans och jag skulle gå och sätta mig i min mans knä, då skulle han titta på mig som att så här, vad fan gör ja. du? Vad gör du här? Du kan väl sitta med din egen jävla stol. Ah, ja. Nej, hörni.
Ja, jag ska nog testa det här någon gång skarpt och se vad jag får för reaktion. Jag bara smyger mig ner
på
i ditt knä.
I mitt knä?
Det finns kan inte jag få sitta i ditt knä? Det finns ingen stol ledig. Se vad vi får för reaktion.
Jag blir fnissig redan nu. Ja. Det är så jävla dumt,
ja,
Anna.
Det är dumt.
Det här är så, ju mer jag tänker på det, desto dummare är
Först
det.
Först kommer jag krama dig jättelänge och innerligt. Oh. Och sen när du minst anar det, då sitter jag där bara. Du kommer vara som en kloss under mig.
Och så sitter och stirrar in i ryggtavlan på en vuxen person. Som bara, sitter du bra där?
Har du bra där bak?
Här under.
Ah, nej, herregud. Nej, kul rövhatt. Och som sagt, det här skola väcka reaktion. Det tror jag.
Ja,
det kommer
säkert.
Att göra.
Oh,
säkert. Kul ändå.
Ja, hörrni, vi hörs nästa vecka antar jag.
Ja, det är klart vi gör. Ta hand om er.
Gör det.
Kram och puss.
Bye, 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 bye.
Bye, bye.
Podplay, en del av